första advent. Ett nådens år från Herren. Det är underbart. Härligt att se er allihopa här. Det är fantastiskt att få komma inför Herren. Jag kan ju inte se er alla, men det finns en som ser oss alla. Som ser att du har kommit hit och som vill röra vid dig och tala till dig. Vi ska läsa en text från Lukas evangelium kapitel 4. Och jag börjar från vers 18. Där står det så här. Det är Jesus som läser i en synagoga i Nazaret. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sen rullade Jesus ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför era ögon. Amen. När vi läser texterna i advent så är det mycket som slår mig. Filip läser från Matteus när Jesus rider in i Jerusalem. Och det citeras en text som är väldigt gammal, typ 500 år tidigare, ifrån Zakaria 9:9. Och där står det: fröjda dig, Sion, jubla, Jerusalem, för det kommer någon och det kommer en kung. Och den kungen är ödmjuk och rider på en åsna, säger Zakaria. Han har ingen stridshäst som andra kungar. Han rider på en åsna som är ett fredligt frids- eller riddjur. Var glad, jubla, han kommer med frid, står det. Och två saker vill jag ta upp med er idag som jag tänker på när jag läst texterna inför advent. Det ena är, det är just att kungen kommer. Det kommer din kung, min kung, vår kung kommer. Att lita på Guds makt, det vill jag prata med er lite grann om. Och sen är det det andra, glädjen. Jublet liksom över Guds nåd. Över den stora outtömliga barmhärtighet som strömmar mot oss. Jublande glädje. Ärans konung kommer, stark och väldig, läser vi i Psaltaren. Och här läser vi i Lukas att Herrens ande är över Jesus. Till att förkunna glädjens budskap. Frihet för de fångna och ett nådens år från Herren. Vi ber en bön. Herre, du som talade till stormar, tala till våra liv och våra stormar. Du som lugnade lärjungarnas hjärtan, vi ber dig stilla kaoset i vårt inre. Du som sa till dem, var inte rädda, säg, Herre, säg samma sak till oss. Oron som gnager i vårt inre gör oss så trötta. Vi känner oss små, Herre, och vi känner oss tilltufsade, tror jag, många här, av livets stormar. Du som är fridsfurste, du som har all makt, du som ger nåd på nåd, ge oss din frid. Amen. till Estes park uppe i bergen i Colorado kom en familj som hade en helt nördig pappa. Han hade köpt ett armétält. Kan lägga upp bilden. Han hade köpt ett armétält till sin familj på 8 personer. Det var 30 kvadratmeter stort. Robust. Den hade 2 gjutjärnspelare som höll upp tältet. De var typ 10 centimeter i diameter, varje pelare. Det var inget snyggt tält. Ja, ni ser ett exempel. Jag vet inte om det såg ut precis så. Men det var stabilt. När ovädret kom en kväll i Estes park uppe i Bandbergen, då flydde folket in i sina tält. Himlen blev mörk, regnet började slå mot marken. Vindarna drog hårdare och hårdare i träden. Det gick några minuter. Stormen tilltog. Det blev kraftigt regn. Och sen kom alla springande till den nördiga pappans tält med 2 stabila pelare av gjutjärn. Dit kom de och kröp in. 30 kvadratmeter stort. Många fick plats. Det var inga tunna aluminiumpinnar som höll det tältet på plats. Vinden kunde yla, regnet kunde vräka ner, haglet kunde slå, men inget rubbade det tältet. Jag vill att ni ska ha den bilden för era ögon under hela predikan. Bilden av detta armétält. Och jag tycker jag kan se 2 stycken gjutjärnspelare som Gud vill ge till dig och mig om vi vågar lita och tro på honom. Som en stabilitet rakt in i våra liv. 2 starka, grova gjutjärnspelare. Frukten som de bär är 2 saker framför allt. Det är frid och det är glädje. Pelarna heter Gud har all makt. Det är nummer 1. Gud har all makt. Kontroll över allting. Inget i universum undgår hans ögon. Den andra är Gud är full av nåd. Full av barmhärtighet. Jag vill börja med makten. Herrens suveräna makt. Och jag tänker det är svårt för oss att lita på det. Och helt avgörande idag är inte att vi blir de här som går med palmkvistarna. Bara lägger dem där för det är häftigt just den där dagen. Utan att detta får ramla ner in i djupet av våra hjärtan. Gud har all makt. Kan det vara så? Jag vet inte om vi i Sverige är människor som kanske har det största kontrollbehov som några har. Jag vet inte. Men ibland tänker jag, vi vill ha mycket kontroll. Håller ni med mig? Vi vill veta vad som ska hända. Om vi har kontroll, då blir vi lugna. Och faktum är att det är vetenskapligt bevisat. Forskare, tyska forskare läste jag om, som gjorde en undersökning. Det är nu ett tag sedan, 10 år sedan, men jag tror det stämmer fortfarande. De kollade när man sitter i trafikstockning. Det har vi nog alla gjort någon gång. Då löper man 3 gånger större risk att drabbas av hjärtinfarkt. Ja, då tappar man ju kontrollen. Ja, jag blir ju så frustrerad när jag sitter i bilkö. Hade det gått så hade alltså, jag hade ju gärna knuffat mig fram emellan några bilar. Men det går ju inte. Vi vill ha kontrollen. Vi söker kontrollen. Vi vill ha trygghet. Vi vill veta säkert. Men det går ju inte. Det är som en trafikstockning. Livet. Det går inte, hör ni? Det går inte att ha full kontroll. Ja, vi kan ju sätta på säkerhetsbälte och andra saker. Men vi kan inte ha full kontroll. Var hittar man skydd mot livets orkaner? När stormarna drabbar mitt liv, var hittar man skydd som ger mig frid och glädje? Där oron kan dämpas och rädslan tas bort. Vad ska vi göra då? Kontrollera ännu mer, kontrollera allt. Flyga med det. Om man flyger så har man köpt sig en fallskärm som man alltid har med sig på flygplanet. Eller man bara ska äta nötter och grönsaker. Det är väl det bästa. Jag vill ta ett exempel på en biblisk person som imponerar på mig. Kanske blir det något också för dig. Det är Paulus. Han sitter i fängelse i Rom. Han är i 60-årsåldern. Och han skriver brev. Han skriver ett förunderligt brev. Det heter Filipperbrevet. Och det är till en plats som heter just Filippi. Och där finns en liten församling som Paulus själv har grundat. Och som stödde honom i hans missionsarbete. Och när han hade kämpat på olika sätt. En församling som fanns där för honom. Nu sitter han i fängelse i Rom. Han är 60 år. Han har arbetat och slitit. Han har varit kristen i kanske 30 år. Och om vi försöker att tänka oss in i hans situation när han sitter där i fängelse, 60 år gammal, och han tänker. Och han tänker tillbaka på sitt liv. Och han har rest på många ställen, från hamn till hamn runt Grekland och Turkiet. Han kände nästan varenda hamn för att berätta glädjebudskapet om Jesus. Men det hade kostat på. Det är en man som har en böjd rygg. Han har gått otaliga mil. Han har märken över hela sin rygg. Stora, stora ärr. Grova ärr som går kors och tvärs. 5 tillfällen blev han straffad med 39 pisknapp. 3 gånger blev han piskad med spö. En gång blev han lämnad liggande på marken i tron att han var död. Han har suttit i fängelset. Han har blivit övergiven av medarbetare och av vänner. Han har lidit skeppsbrott. Och han har varit med om stormar som har skakat om honom fruktansvärt mycket. Han har lidit hungersnöd. Och nu sitter han och väntar i sin cell på att dömas av den romerska kejsaren. Som gärna dödade just kristna. Och jag tänker, hans framtidsutsikter var inte så ljusa. Han hade ingen som helst kontroll. Men när jag läser Filipperbrevet, jag ska bara läsa en vers där strax, så känns det som om Paulus är så fylld av glädje och tacksamhet. Det känns som om han sitter, jag tänkte som han sitter på Melongatan 129. Och skriver sitt brev, inte i en mörk fällelsesäng i Rom. Vad är det som hände? Hur kunde han ha en sån inställning till sitt liv? Hur kunde han? Och jag känner, jag vill ha den. Jag vill också ha den inställningen. Och jag har läst hela Filipperbrevet. Och det har säkert en del av er andra gjort här också. Gå hem och läs om du inte har gjort det. Men först tänker man på det han inte gjorde i sitt brev. När han sitter och kunde klaga en massa. Han klagade inte. Han hytte inte med näven mot Gud. Men det han gjorde var att han uttryckte en tacksamhet till Gud. Och han uppmanade sina läsare att göra likadant. Och så här står det i Filipperbrevet 4. Den kan vi lägga upp. Och vers 4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Kom ihåg var han sitter någonstans. Jag uppfattar som Paulus recept mot all rädsla som vi kan drabbas av och som kan fånga oss. All oro som kan ta oss. Jag uppfattar att det är en uppmaning att vara tacksam och glad. Men var med mig nu då. Det är ingen ytlig typ positivt tänkande, peppa mig själv inställningen av. Utan det är en stark uppmaning, nästan en order. Gläd er, gör det ständigt, alltid. Och han upprepade en gång, säger jag er, gläd er. Den viktiga poängen, den är den här. Det är inte möjligt för en människa att oavbrutet leva i en känsla av glädje, eller hur? Det är inte möjligt. Det är inte poängen. Utan poängen är att han säger, gläd er, vad står det? I Herren. Det är poängen. Gläd er i Herren. Paulus var helt utan kontroll. Men han litade fullständigt på Herren var i kontroll. Det var hans styrka. Det var hans glädje. Inte att stå i spegeln, vid spegeln och tänka because you're worth it. För att du är värd det. Nej, Herren är det som är värd det, men som också har kontrollen. Han talar inte om en känsla utan om en djupt rotad övertygelse att Gud existerar. Att han har kontrollen och att han är god mot oss. Det var den ena gjutjärnspelaren jag tänkt på som bara står där för oss. Lita på Herren. Fortsätter vi. Så vad är det nästa pelare då? Den som säger att Gud är full av nåd och barmhärtighet. Vi läste ett nådens år från Herren, säger Jesus, att han kommer med. Vi har ett nådens år framför oss. Det är fantastiskt. Idag har detta stället i skriften gått i uppfyllelse. Nåden är större än synden. Det vill jag du ska komma ihåg idag. Nåden är större än synden eller skulden. Barmhärtigheten bryter sönder kedjor av skuld och befriar. Skuld kan sätta en människa fast som i ett betongblock. Den kedjar oss fast och gör oss självupptagna. Skulden vi bär på är obearbetad skuld. Den låser oss. Och det kan bero på så många olika saker. Det kan bero på att jag är beroende av något. Jag kan inte sluta med något. Jag får inget stopp på det. Det kan bero på okontrollerad ilska som har runnit ut och jag har sårat någon annan. Det kan bero på självupptagenhet. Jag tänker bara på mig själv och jag får skuldkänslor för det. Det kan vara något som gick ner i min ficka som inte jag skulle ha. Det kan vara många saker. Men ofta gör vi som Adam och Eva gjorde. De går och gömmer sig. Vi går också och gömmer oss. Tyvärr. Det finns en annan pelare. Det finns ett annat sätt att ta hand om det som man kan uppleva som skuld eller skam. Skulden, då vet man det är något jag har gjort dåligt. Men om man låter den ligga kvar där och den inte får bearbetas, då blir den snart inte bara att jag har gjort något dumt, det blir att jag är dålig. Skammen kommer. Men Herren vill befria oss från skam. Vi ska inte göra som Adam och Eva. Gömma oss. Så idag är det den där nådens dag. Jag vill ändå säga detta. Vi gör ju så många olika saker. Vi är alla i samma båt. När vi har vår skuld och inte vet hur vi ska göra med den. så gömmer vi den. Och vi hittar på många sätt att gömma den. Vi kanske dövar den. Med shopping eller något annat. Vi kanske förnekar den. Låtsas som den aldrig fanns där. Vi kanske förminskar den. Säger det var bara liksom en tillfällighet, någon situation. Vi kanske begraver den med massa arbete och full almanacka. En del bestraffar den. Och detta är så sorgligt. En del bestraffar den och när det har gått riktigt långt så kan man skada sig själv. Anklaga sig själv. Skära sig själv. En del bygger upp regler och bestraffar sig själv på det sättet. Många regler. Nu måste jag följa det. Nu måste jag göra bot på allt detta som jag har gjort innan. Jag ska be mer. Jag ska göra mer. Jag ska alltid vara i kyrkan. Jag ska alltid vara den som är sist och är med längst. Eller så tiger vi om den och berättar aldrig för någon. Inte för familjen, inte för pastorn, inte för Gud, inte för kompisarna. Vi säger, nu glömmer vi detta. Vi gömmer oss. Det kan också hända att vi skäller på någon. Vi kan skälla på barnen, på kompisarna. Vi kan skälla på församlingen. Allting bubblar. Eller så kompenserar vi den. Jag ska aldrig mer göra ett misstag. Vi bygger den perfekta familjen. Här är vi på banan. Vi skaffar perfekta betyg. Vi blir en perfekt kristen. En perfekt kompis. Vi kompenserar, vi försöker undanträngd skuld. Vad gör det med dig och mig? Skulden suger livskraften ur oss. Men vet ni, nåden återställer den. David, han på Gamla testamentet, ni vet den där kände kungen. Han gjorde ju bort sig. Ordentligt. Troligen skrev han den här psalm 32 efter att han har skickat iväg Batsebas man rakt ut ibland kriget och själv tagit henne till sig. Då säger han så här: så länge jag teg förtvinade mina ben i mig och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över och min kraft rann bort som sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Här har vi en pelare för ett liv. Pelare nummer två. Att se Guds stora nåd och barmhärtighet. Det finns ingen gräns. Lyssna. Det finns ingen gräns för hur mycket Gud kan förlåta. Sätt inte du någon gräns för det. Han kan förlåta allt. Två pelare som jag kan läsa om, som vi kan ha i vårt livstält, om du kommer ihåg bilden på armétältet. Två grova gjutjärnspelare, de är lita på Guds makt och kontroll. Och den andra är, bli beroende av nåden. Bli beroende av nåden, det är enda som håller. Vad skulle man säga till en vän som är fylld av skuld och skam? Man skulle kunna säga så här. Gläd dig över Herrens nåd. Lita på hans förmåga att förlåta. Lägg ner alla försök att fixa det själv. Eller tro på din egen rättfärdighet. Gör inte det. Göm inte heller dig själv, utan visa vad som har hänt. Ta tag i det, erkänn din skuld. Kasta dig helt och hållet på Kristus och hans nåd. Inget annat. Då är du trygg. Tänk om detta kunde få gå in i mitt hjärta och ditt hjärta på riktigt. Tänk om vi började den vägen. Nu ska jag lita på Gud. Stormarna försvinner inte. Men det finns en som ser dig genom allt. Som ser varje detalj på den här planeten. Och som håller dig i sin hand. Lita på Gud. Han bär dig till den dagen du ska flytta hem eller Jesus kommer tillbaka. Och kom till honom hela tiden. Med det som bekymrar dig. Med det som blir din skuld. För han är full av nåd och barmhärtighet. Vi ber. Här är vi nu, Herre. Inför dig. En del av oss kämpar med att tro att du finns här. Och så är det ju med oss. Men vi ber idag, Herre, att den makt som du sitter på, den som du besitter, ska lite lysa in i våra hjärtan, i vår oro. Du finns och du har kontrollen och du ska föra saker och ting till sin rätta plats. Fyll oss med tillit till dig. Och Herre, det kan bara du göra och hjälpa oss med. Men vi vill öppna oss. Kom och fyll oss med tillit till dig. Och jag ber också att om det är någon här som väldigt medvetet känner hur något har tyngt väldigt länge kanske. Låt det också få bli riktigt klart för oss alla att du förlåter synder. Din barmhärtighet, den är gränslös. Din nåd är så stor så ingen kan fatta. Ge oss mod att gå till dig med vår skuld. Tack för att du bar det upp på korset och försonade oss med dig själv. Vi lägger oss, Herre, nu och inför detta nådens år i dina händer. Forma oss och arbeta med oss och fyll oss med frid och med glädje. Amen.